Här börjar Av två onda ting av Barbara Cartland. Översatt av Marie Rodin. Inläst av Kim Redin Hyttner för Saga. Kapitel 1. 1845. Ljusen i salongen i Buckingham Palace strålade inte klarare än de diamanter som bars av damerna som dansade. Med sina tiaror, halsband, armband och öringar utgjorde de en bländande syn när de virvlade runt till tonerna av en wienervals. Trots att drottningen fött tre barn dansade hon energiskt och med ett strålande uttryck i ögonen som bar vittnesbörd om hennes lycka. Sedan sitt giftermål hade hon inte kunnat hänge sig lika mycket åt sin passion för dans som innan den lugne, allvarliga och praktfulla prins Albert fångat hennes hjärta. Men ikväll verkade även han påverkad av den uppsluppna musiken som gästernas prat ibland gjorde det svårt att höra. Endast en man verkade en smula uttråkad och cynisk inför den dansande församlingen. Och följaktligen återvände nästan alla kvinnornas blickar ständigt till honom. Hertigen av Tynemouth var inte bara så lång att det var omöjligt att förbise honom i en folksamling, utan han var dessutom så oerhört stilig och hade en oemotståndlig dragningskraft som resulterade i att han lämnade efter sig en rad krossade hjärtan vart han gick. I kväll, när han bar den blå strumpebandsorden över bröstet och oräkneliga dekorationer som han erhållit för sin enastående tapperhet, såg han verkligen ut som en prins, om inte en kung, där han utförde sina plikter som hennes majestäts kammarherre. Det var känt att drottningen hyste förkärlek för vissa män. Precis som vid tiden för sin tronbestigning, då hon otvivelaktigt varit förälskad i den stilige, fängslande Lord Melbourne, sa skvallret att hon, trots sin hängivenhet för prins Albert, gärna såg att hertigen ständigt tjänstgjorde vid hovet. I kväll dansade hon till och med honom, vilket var en ynnest som inte passerade obemärkt bland de övriga hovmännen, även om de flesta av dem var väl medvetna om att hertigen såg det som ett tvivelaktigt nöje. Han tyckte inte om att dansa, och damerna som försökte fånga hans ombytliga kärlek lyckades sällan övertala honom till det. Nu när dansen avslutades gick han till ett hörn i balsalen där han började tala med en av generalerna som vanligt vältaligt och utförligt beklagade sig över nedskärningarna i arméns budget. Därför blev han lättad när han såg att grevinnan av Langstone var på väg emot dem. Hon var en av de vackraste kvinnorna i England, och ikväll tyckte hertigen att hon överträffat sitt rykte genom att se ännu underbarare ut än vanligt. Hennes klänning med sin vida kjol avslöjade hennes smala midja, och hennes spetsliv, broderat med diamante, var nästan överdrivet urringat och visade hennes utsökta, vita skuldror. Hennes halsband med jättelika smaragder verkade tindra lika mystiskt och lockande som hennes ögon, för att försäkra sig om att man lade märke till dem. När han stannade bredvid hertigen tänkte han på hur han några nätter tidigare talat om för henne att hon var som en tiger i mörkret. Och han tyckte att det var en mycket passande liknelse för deras glödande älskog och grevinnans sätt att jaga honom. Han hade undvikit henne en tid, men inte för att han inte beundrade henne. Det var omöjligt att inte lägga märke till att det fanns något magnetiskt hos henne. Men han ville inte bli alltför engagerad i hustrun till en man han träffade ofta, och just nu nästan varje dag på Buckingham Palace. Greven av Langstone var överintendent, och även om hertigen tyckte att han var en smula tråkig och nästan lika diktatorisk som prins Albert, hade han ingen önskan att reta upp honom. Men när grevinnan en gång fått en man hon ville ha på kornet, var det svårt för honom att undvika henne. Och eftersom hon var så ihärdig, hade hertigen slutligen...